Det är så här att när jag kommer hit till Korskyrkan i Mölndal så är det alltid med en känsla av att känna sig väldigt liten. För nästan varje gång jag är här så står jag uppe i den här talarstolen och det känns kanske inte riktigt bra. Jag menar, här kommer jag en söndag och ställer mig här framme. Vem är jag att jag skulle göra det? När man för övrigt inte delar församlingens liv eller inte har så många chanser att komma hit ner. Men jag måste ändå säga att även om jag känner mig liten så är det alltid väldigt roligt att komma hit. Jag kom hit 10:00 idag och vi har stått i köket en halvtimme med de som har hand om dagens fika, familjen Hilleström, och pratat. Och det känns väldigt, väldigt roligt. För det är lite grann som att komma hem. En del av er har jag känt i många, många år. Ungefär 35 kanske skulle jag tro, eller 34. Andra har jag träffat några få gånger och en del av er har jag kanske inte träffat någonsin, utan det är första gången idag. Det är lika roligt att se att det finns nya ansikten här. För det är den sortens förändringar som ska finnas i Guds församling. Det ska inte stå still. Det ska komma nya människor. Men eftersom det nu sitter några här då som jag har känt länge, så ska jag, precis som Inger bad mig, jag ska berätta lite grann vad vi gör som familj just nu. För vi lever ju hela tiden med förändringar, den ena efter den andra. Jag vet att sist jag var här så var det någon månad innan vi åkte till USA jag och barnen då. Dennis var ju där redan. Och det är väl ungefär 4 år sedan när jag var här och predikade sist som vi hade börjat prata om att vi skulle åka till USA ett tag. Delvis och kanske mest för att ge barnens farmor och farfar en chans att träffa sina barnbarn lite mer. Men också för att testa om är det här Gud vill ha oss eller inte. Vi hade, tycker jag, ett jättefint år. Jag är jätteglad för att vi fick chansen att träffa hela Dennis familj. De bor alla på samma ställe ute i öknen Albuquerque i New Mexico. Och det kändes väldigt, väldigt tråkigt att lämna vår familj där i augusti förra året och åka tillbaka till Sverige. Men ändå så var vi rörande överens om alla fyra att vi vill nog helst bo i Sverige egentligen. Så vi är tillbaka. Jag jobbar som lärare i Vänersborgs kommun. Dennis har haft en del hälsoproblem och brottas med det här året. Och ingen av oss vet egentligen vad vi gör till hösten eller så. Jag ska byta skola eller jobb eller kanske läsa lite också. Dennis kanske hoppas att han ska få kunna läsa en kurs också inom dataområdet, som ju är hans stora kärlek. Men det finns en liten likhet mellan Abraham och oss. Vi har varit en familj då, eller ett par, i 18 år vid det här laget. Och vi har vetat ända från början att vi får leva lite som Abraham. Man får gå, going without knowing skulle man säga på engelska. Man går utan att veta vart det hamnar, och så har det varit hela tiden. Vi vet var vi är just nu, men vi vet inte vad nästa steg blir. Men det är bara att gå vidare och lita på att Gud öppnar vägen en liten bit i taget. Att man får ljus över nästa steg, men kanske inte så mycket längre. I alla fall så hoppas jag att vara här idag, att det ändå ska bli en uppmuntran för oss allihopa. Eller som Paulus säger i Romarbrevet, att vi tillsammans ska få tröst genom vår gemensamma tro. Inga likheter för övrigt med Paulus predikande, men att vi ska kunna ge tröst till varandra och uppmuntra varandra. Det är ju trefaldighetsdagen idag, om man följer kyrkoordet, och det gör ju vi då numera genom att vi går till Svenska kyrkan. Eller står det i evangeliehandboken missionsdagen. En av texterna för dagen det är ju Jesu missionsbefallning då. Och förra söndagen så firar vi ju pingst, och lite grann hör ju det ihop då, tycker jag, pingst och mission, eller pingst och kallelse i ordets vidaste bemärkelse. Jag tycker också om det här ordet fira. Det sa ingen av inledde. Vi ska fira gudstjänst här idag. För att jag tror att det är vad vi kristna behöver göra mer. Fira. Fira att vi får vara tillsammans med Gud. Mm. Och när det gäller då pingsten som vi firade förra veckan, så det är inte bara att fira, inte alls egentligen att fira vad som hände för 2000 år sedan på den första kristna pingstdagen, utan fira vad som händer och vad som kan hända idag. Hur ser vi Gud verka idag? I vår tid, i våra egna liv, i vår församling, i kristenheten i Sverige och i världen. Och det kan man fundera en hel del över, både på egen hand och tillsammans. Fundera över vad det är som växer i det lilla och i det stora. Vad det är som fördjupas, vad det är som händer. Och kanske leder det till oss till att vi fortsätter att leva i den här bönen som jag tror behöver bes hela tiden. Att Guds ande ska komma in i våra liv och i våra församlingar. För jag ser mer och mer hur jag behöver be om detta. Och kanske är det fler än jag som känner att det här behöver vi be om i en tid som nu präglas av oro, av kriser, av otrygghet. Och av längtan. Vi har läst en av dagens texter. Det är en ganska lång text från Apostlagärningarna. Den som Inger läste. Och den är en del av då Petrus predikan på den här första pingstdagen. För det var ju följden av pingstens under. Att de första kristna steg för steg från Jerusalem till Judén, Samarien och världens ände, som de förstod det då och visste då, började förkunna budskapet om den uppståndne Jesus. Och de började leva tillsammans i församlingen. Och mitt i den här predikan så möter vi, som Inger sa, den treenige guden då i vers 32 och vers 33 då i Apostlagärningarnas andra kapitel. Den är nämligen Jesus har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löfte tagit emot den helige anden av fadern har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. Så medvetenheten om den treenige guden fanns redan liksom bland de första kristna och bland judarna då som hörde det här. En verksam treenig Gud. Och det som Petrus här predikar om i sin predikan, det är det viktigaste vi någonsin kan säga till världen. Vårt budskap är om en uppstånden frälsare som vi alla kan få leva i gemenskap med, som drar oss till sig. Det handlar inte om en lära, inte om regler och budord, inte etik, inte en filosofisk grund för livet eller någon grund där vi försöker bygga ett nytt samhälle. Det finns också i den kristna tron. Men i grund och botten handlar det om den uppståndne som vi kan leva tillsammans med. Precis som Inger sa förut här, den Gud vi bekänner oss till är själv en gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden, Hjälparen. Och jag tycker att det är oerhört tröstande att se det, att Gud är en gemenskap, och det är ett budskap till oss och till världen. Vi är kallade att leva en gemenskap med Gud och med varandra. För när man frågar sig egentligen vad som är viktigast i livet, så måste man ändå komma fram till det att det är gemenskapen och kärleken. För vad är det annars som håller i tider av kris? Vad är det som bär oss genom livet och som håller ända in i döden, annat än relationen till Gud och till varandra? Det finns ingenting som är mer värt att tala om och att satsa på. Att vår relation till Gud får djupna En del kanske säger växa, jag föredrar ordet fördjupas. Men det spelar inte så stor roll. Att den får fördjupas, att den bär oss genom livet och att vi inte släpper taget om Guds hand vad som än möter oss. Det finns en nyare psalm, jag tror den finns i den svenska psalmboken. Det är Ingmar Johansson som har skrivit det här och jag tror refrängen går ungefär så här. Vad jag än gör, vad jag än tar mig för så ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträckt mig. Den gammaltestamentliga texten på trefaldighetsdagen, den är hämtad från 5 Mosebok 6. Jag vill bara läsa den också. Det är bara en kort vers där som jag tänkte läsa. Det här med Israel eller judarnas trosbekännelse. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Jag vill också lägga till en vers här från 1 Johannes brev. Vi älskar därför att han först älskade oss. Kärleken har sitt ursprung i Gud och det är den kärleken vi kan ge tillbaka till Gud och till varandra. Ingen av oss överlever utan kärlek. Både Guds kärlek och människors kärlek. Och grunden i tron är ju den att Guds kärlek har blivit uppenbarad i Jesus. Att han dog för oss på korset och uppstod igen. Jag vill också läsa dagens evangelietext från Matteus då, för att alla de här bitarna tillsammans tror jag ger en bild av det här med trefaldighet och mission och, eller vad man nu ska säga. Det står så här i Matteus 11 kapitel, den 25 versen. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig fader, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för de som är som barn. Allt har min fader anförtrott åt mig och ingen känner sonen utom fadern och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. För hur djup den kristna tron än är så kan den förstås av barn. Och för de som är som barn uppenbarar Gud sig. Man behöver inte vara en av den här tidens lärda och visa. Man behöver bli ett barn hos Gud. Och att vara barn är att vara beroende. Och vi lever beroende av Gud. Jag tänkte jag skulle berätta en liten barnhistoria som jag har hört. Och det är en sann sådan som en läkare berättade. Det handlar om en liten kille som heter Bobby. Han var 4 år gammal när han fick leukemi. Och han fick gå igenom många handlingar, behandlingar. Och många av dem gjorde honom både illamående och sjuk. Och han blev stucken många gånger av den här läkaren som hade hand om honom. Nu var han 5 år och han var friskförklarad, men han skulle gå igenom en del tester för att de skulle testa hans värden. Och han visste att nu skulle han bli stucken igen. Så innan doktorn skulle börja ta de här testerna, som då gjorde väldigt ont, så säger han: doktorn, är det okej att jag läser den 23:e psalmen högt medan du sticker mig? Och då sa han, ja det är klart, det får du väl gärna göra. Så han började läsa då, han blundade och läste. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och när han hade läst färdigt och doktorn hade stuckit färdigt, så sa han så här till doktorn. Det gjorde inte särskilt ont och doktorn visste att det var inte riktigt sant. Men sen sa han vidare, doktorn, kan du den 23:e psalmen? Och den här läkaren, han svarade att jo, det tror jag nog. Ja, men läs den för mig då. satt igång och började stapplades igenom salmen. Och då passade de andra i personalen på att smita ut en stund. För de tänkte, det blir nog våran tur härnäst. Va? Ja. Men i alla fall, innan de avslutade den här behandlingen så sa den här lilla femåringen till dem allihopa: jag tror att ni skulle nog lära er den här salmen. För det är så här att när jag läser den högt, då hör Gud det. Och Gud gör så att jag vet i mitt hjärta att han är stark för mig när jag inte kan vara stark själv. Och när jag läste den här lilla historien så tänkte jag, jag slöt mina ögon och så började jag läsa och så tänkte jag, det är otroligt egentligen. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila. Han för mig till vatten. Och jag tänkte bara det att här hade en femåring förstått någonting av vad det innebär att lita på Gud. Precis efter den här dagens text så kommer de här underbara orden som Jesus säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Och jag tror precis att det var det som Bobby hade förstått. Ja, det skulle handla om gemenskap med Gud här idag för det första. Det kanske ni har förstått. Jag tror att har man varit kristen i ett antal år så har man hört många gånger, hur många gånger som helst, hur viktigt det är det här med bönen och bibelläsningen för att leva nära Gud. Och beroende på vilket sammanhang man växt upp i så kanske man också lägger till att det är viktigt med nattvarden eller att gudstjänsten och så vidare. Och det är självklart att det är så. Men jag tror inte det är så ovanligt att det här med bön och bibel lätt blir en massa jag måste eller jag borde. Och istället för att vara det som glädjer hjärtat och själen så blir det en ny börda. Eller så blir det någonting som vi känner skuld för eftersom vi tycker att vi inte har tid eller tar oss tid för Gud. Men kanske kan det hjälpa att ta bort de här orden måste och borde och istället tänka: jag får be, jag är alltid välkommen till Gud med mina bördor och mina tillkortakommanden. Jag har alltid möjlighet att läsa Bibeln. Jag har kanske en eller flera hemma. Det är inte förbjudet att äga den eller läsa den. När jag var 16 år gammal så var jag på besök i Sovjetunionen. Jag var inte kristen på den tiden, men jag reste tillsammans med en grupp en grupp skolkompisar. Och då var jag tillsammans med en tjej då, eller vi var två kompisar, hon var kristen. Och vi fick en del förhållningsorder då innan att vi fick absolut inte ta med oss vissa saker. Och den absolut mest förbjudna sakerna med sig, det var en bibel. Absolut inte någon rysk bibel och inte heller någonting på svenska. Så min vän då, Margareta, hon fick alltså, vi fick stanna vid ett postkontor i Finland, så fick hon skicka tillbaka sin psalmbok i ett brev till Sverige. För han sa att om de hittar någonting vi får inte komma in helt enkelt. Och jag var ju inte kristen för övrigt och träffade inga kristna där borta. Men jag har ju hört hur, det är ju svårt att tänka sig hur rädda de sovjetiska myndigheterna var då för den här boken. Men hur högt älskad den var av de som inte hade tillgång till den. Och jag har ju hört alla historier om de som har kommit dit och fick ge då på den tiden en bibel till någon som tog emot den med tårar i ögonen. Så tänk istället, vilken tillgång att vi får ha Bibelns ord. Men sen är det ju så att vi alla går igenom olika perioder av livet och det finns tider när man inte hittar tiden. Eller kanske ron i själen eller orken att ens ropa till Gud. Men det är då man inte ska lägga fler skuldbördor på sig själv. Det är kanske då som andra får be om mina vägnar. Och det är kanske då som jag får känna trots allt det jag buren av Guds hand. För det som räknas är hjärtats inställning. Att längta efter närvaron. Och den längtan kanske är det första att be om. Det finns ju också en mängd frågor när det gäller gemenskapen med Gud som kristna i alla tider har funderat över. Ja, ibland kanske man kommer till botten med frågan och tänker, hur personlig är Gud egentligen? För det kan finnas tider när man känner att bryr Gud sig om det jag brottas med, det jag går igenom, det jag behöver, det jag längtar efter? Och hur tydligt talar Gud egentligen? För när man talar om gemenskap med Gud så borde det ju alltid vara fråga om en tvåvägskommunikation. Att vi talar till Gud och att han talar till oss. Och om Gud talar till oss, hur går det till? För det finns en hel del att fundera över här. En sak jag tänker på är att man ibland hör en del säga att Gud faktiskt vill tala till oss varje dag. Det är bara att lyssna till den här stilla inre rösten. Och jag läste för några år sedan en insändare i Dagen, då, den kristna dagstidningen, om en pastor som undrade om det verkligen var så. Han menade att det tillhör undantagen. Det är inte alls det som vi som kristna ska sträva efter, att lyssna in Guds röst. Utan när Gud talar så gör han framförallt det genom sitt ord. Och det är naturligtvis sant att det är så med Bibeln. Men jag kan inte komma till någon annan slutsats än att det behöver ju inte vara någon motsättning mellan det här. Jag tror Gud använder alla sätt han kan för att nå oss. För vi är ju så olika som människor. En del av oss är väldigt intuitiva, har lätt för att lyssna på inre rösten, har lätt för att höra vad andra människor säger eller egentligen vill säga också. Och andra är det inte. Man behöver det här liksom Bibelns ord som säger klart vad Gud vill säga och så. Och självklart, om man lyssnar till en inre röst, så måste ju det testas. Från i Guds ord eller i gemenskapen med varandra. Och självklart finns det många andra vägar som Gud använder när han vill tala till oss också. Omständigheter, dörrar som öppnas, dörrar som stängs, frid, vad andra människor som känner oss väl säger. Ibland kan man få sånt ljus över någonting genom att någon vän säger, har du tänkt på det här? Och det finns också några här som har den här intuitiva gåvan att få ett ord ifrån Gud självklart, eller att få en bild ifrån Gud som hjälper någon annan. En annan fråga man kan fundera över är den här om Guds tystnad. För den har vi nog alla upplevt, att man tycker inte Gud säger någonting eller verkar säga någonting fast man längtar efter ledning. Jag tror bara det några dagar sedan det var en fråga i tidningen Dagen. Jag läser det här Dagen på nätet och ibland är det sådana här nätfrågor. Liksom om, och då handlade just, det var så här var frågan ställd tror jag. Är det så att Gud verkligen är tyst, eller är det vår upplevelse att han är tyst trots att han faktiskt försöker nå oss? Och jag läste några svar där och de var lite olika, men jag kan ändå tänka så här att jag tycker inte att det ena utesluter det andra. För det finns säkert tider när vi inte klarar att bli stilla nog att lyssna eller lyhörda nog för att höra det Gud faktiskt vill säga. Men det finns också andra tider när Gud tiger stilla i sin kärlek, som det står i Bibeln, i psalmens ord. Kanske för att väcka vår uppmärksamhet. Kanske för att väcka vår längtan efter honom. Eller för att lära oss för att förtrösta trots vad som är runt omkring. Och att det då är viktigt att inte släppa taget om Guds utsträckta osynliga hand. Det är sökandet efter Gud och i livet med Gud som passionen föds. Passionen för Gud, som sen tar sig mycket olika uttryck i oss var och en. Jag tror det är väldigt viktigt att hitta sin egen passion. Något som kommer ifrån Guds hjärta men blir en del av vårt hjärta. Det finns en sångfras som vi tycker väldigt mycket om hemma. Det är på engelska, men jag ska... Ja. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Att älska Herren vår Gud är hjärtslaget i vårt uppdrag, vår kallelse. Vad som mer var vår egen personliga kallelse, vår egen passion, det skiftar. Det kan vara skapande, det kan vara att värna om Guds skapelse, musiken, Guds ord. Att vara barmhärtig, att värna om den lilla människan. Att sprida evangeliet i vår kultur. Att ta hand om en ny generation som växer upp. Att arbeta i en annan kultur. Allt behövs. Allt av detta tror jag Gud lägger ner i våra hjärtan. Men vad vår passion än är så måste det börja i kärleken från Gud och till Gud. Åter till frågan då, vad är viktigt och värt att satsa på? Inte bara vår relation till Gud, den kommer först, men relationerna till varandra. På 70-talet när jag kom hit till Krokslätt så pratade vi väldigt mycket om liv i gemenskap och att leva nära varandra. Och det är intressant att se idag att 30 år senare så kommer de här tankarna tillbaka. En yngre generation pratar om att leva tillsammans. Och det är säkert så att i en värld som förmodligen kommer att upplevas som mycket mer osäker och otrygg än den vi upplevde på 70-talet, så växer de här tankarna till att det ska vara konkret detta att dela vårt liv med varandra. Jag vill bara lägga fram en tanke från tidningen Nytt Liv som några av oss jobbade med för 30 år sedan. Jag vet inte varför, men en del liksom tankar de bara finns kvar där. Och då stod det så här tror jag det var, att när vi inte har så mycket av det yttre som fyller vår tillvaro, då får vi börja glädja oss över varandra. Det tål att tänka på. En annan teolog i dagens samhälle då, han säger så här om kristendomen. Den kristendom och det församlingsliv som kommer att överleva, det är det som har relationerna i centrum. Ja, vad är det som växer? Det är där det finns gemenskap. Bland annat, det finns många andra saker med. Men där de finns små grupper där man värnar om varandra. Jag har en liten minnesbild från Japan också. För även där är det väldigt viktigt för församlingen att satsa på gemenskapen, att vara en grupp i ett väldigt grupporienterat samhälle. För människor som kommer har ibland förlorat sin bakgrund, sitt sammanhang, till och med har blivit utkastade från sin egen familj. Jag minns en kvinna som vi mötte i en liten kyrka ute på landsbygden. Hon var gammal. Hon var 75-80 år kanske. Hon var änka. Hon hade inga barn. Hon blev kristen då på äldre dagar. Och då var det så att när hon blev kristen så började då hennes mans släkt att reagera. För att de är ju väldigt, väldigt traditionsbundna där ute. Och det här med ägande och egendom är väldigt viktigt. Och de var väl rädda då att hon skulle liksom bryta mönstret. Inte ställa upp på det här med att värna om gudabilder och tempel och sånt som fanns runt omkring. Så att hon blev avlurad den lilla egendom, det hus och den lilla mark hon hade. Och nu berättade hon då, när hon stod där framme, att nu bor jag i en liten lägenhet. Men, sa hon, jag är så glad. Och det lyste om henne. Hon sa, hon sa så här, det gör mig inget att jag inte har mitt hem och mitt hus längre. För jag har min gemenskap med församlingen och med Jesus. Och i himmelen har jag en boning som väntar på mig. Så. Man förstod att hon hade gått igenom mycket svårigheter och att hon var mycket fattig. Men när jag blev påminn om det här, det var ett tag sedan också som en god vän till mig hemma. Vi satt och pratade om någonting efter på kyrkkaffet och så berättade hon att jag har en god vän, sån skulle jag vilja vara, sa hon. För hon lyser, trots att hon har gått igenom väldigt mycket svårigheter. Och hon lyser därför att hon har varit med Jesus. Den fick mig att fråga mig själv, lyser det om mig? Inte särskilt mycket kanske. Varför gör det inte det i så fall? Kanske det också är en fråga att ta med sig. För jag vill avrunda lite grann här. Jag tycker jag har pratat länge nog. Men jag ska bara ställa de här frågorna igen som jag har sagt, ställt under den här, de här orden jag har sagt då. Hur ser jag Gud verka i mitt liv? Och i min församlingsliv? Finns det skäl att fortsätta bönen om att Guds ande ska komma? Lever jag så nära Gud jag vill? Har jag en passion? Lyser jag? Svaren får man fundera över, tror jag. Men jag tror att den bön som vi kanske ber innan pingst och under pingsten, den har vi möjlighet. Jag säger inte vi måste, vi borde, utan vi får fortsätta be. Och det är den här bönen: kom helige ande. Där tror jag vi slutar. Ska vi be tillsammans? Tack Herre, att du alltid vill dra oss till dig. Att du alltid välkomnar oss. Att du alltid väntar på oss. Tack för ditt löfte att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Och tack för möjligheten att leva i gemenskap med dig. Tack för att du har sänt din helige ande till oss. Och att vi får be idag att din helige ande ska komma. Och hjälpa oss, trösta oss, uppmuntra oss, förmana oss. Tack att vi får komma till dig med det lilla vi har och be att du ska välsigna våra liv, vår gemenskap, våra uppgifter i vardagen och i församlingen. Och att du ska välsigna gemenskapen här i Korskyrkan. Och tack för att vi får be att du ska utföra ditt verk i oss, genom oss. Hjälp oss att ställa det vi har till ditt förfogande, hur litet, hur stort det än är. Hjälp oss att vara lyhörda för det, vad som är din kallelse för oss, vad för passion du lägger ner i våra hjärtan. Nu lägger vi fortsättningen av den här stunden, gemenskapen efteråt, i dina händer. Och ber att vi ska få uppleva din närvaro i våra liv. I Jesu namn ber vi. Amen.